Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu kommer Gunnar Olsson att läsa del 4 av Roland Schütts roman Brakskiten.
Brakskiten, en midsommarnattsdröm av Roland Schütt. Del 4. Resumé. I förra avsnittet fick vi höra om mormor Ida som var analfabet men ändå sålde och tog beställningar på tyger och kläder runt om i Stockholms omnejd. Om julfirande med många gäster hemma hos familjen Schütt, där gris blev kalv. Samt om mamma Sipas tunga berättelse om flykten från Drissa undan pogromerna i Tsarryssland. Nu fortsätter vi med avsnitt 4. Någon religion trodde han inte på, men han ville veta mer om judar. Därför gick han in i föreningen Blauweiss, där judisk ungdom träffades för angenäm samvaro. När Roland för första gången besökte föreningen fick han se henne, Anita. Hon var fantastiskt vacker. Han bestämde sig, den flickan. Under kvällens lopp drogs hela tiden hans blickar åt hennes håll. Och hon mötte ofta hans blick med ett småleende. Många lekar och sånger, mest på jiddisch, så Roland förstod inte vad de handlade om. Han lärde sig texten så småningom och kunde sjunga för mamma Sipa när han kom hem. Hon översatte texten så gott hon kunde. Pappa Fritjof skrattade. Han kunde tyska och förstod sångernas innebörd nästan lika bra som Sipa. Nå, Roland, har du bestämt dig för att vara jude nu? Roland kände sig verkligen kluven. Anita var ju en liten judinna. Och hon var den vackraste flickan han någonsin sett. Men det definitiva avgörandet kom en söndag i föreningen. Efter en lek sa Isak: "Jag ska gå ut och kissa, kommer du med?" Kissning. Isak sneglade ner mot Rolands. Vid återkomsten till de andra ropade han: "Roland är goj!" Alltså kristen. Alla tystnade, liksom stelnade till. Roland stod som förlamad. Den lite äldre Ruben kom och la armen om hans axlar. "Du är en riktig jude, för din mamma är judinna. Roland, du är min vän. Det har inte med pitten att göra." Men Roland förstod att medlemskapet i föreningen inte hade någon framtid och gick mot utgångsdörren. Han vände sig om och sa adjö. Alla stod med allvarliga ansikten och bara tittade på honom. Men Anita stod sorgsen i bakgrunden och mötte hans blick. Så log hon och formade munnen till en kyss. När han kom hem berättade han allt för pappa och mamma. Pappa la armen om honom. "Är du ledsen nu?" "Ja, jag är ledsen för att jag inte är omskuren." Han tänkte på Anita, världens vackraste judeflicka. Då sa mamma Sipa: "Var inte ledsen. Du har världens sötaste lilla smäckele." Roland hade vid något tillfälle berättat för Anita att han var med i en teaterklubb. Att han ville bli skådespelare. Och faktiskt vid ett par tillfällen fått beröm. Hans största intresse var amatörteatern, där Ingrid, 40 år, var ledare och regissör. Den låg i en stor lägenhet vid Hornsgatan i Stockholm. Roland och Ingrid hade blivit goda vänner och ofta vid en kopp kaffe suttit och småpratat med varandra. Hon hade berättat att hon var skollärare, att hon var ogift, men "jag har haft många kärlekshistorier." Hon talade om var hon bodde, att hon var nykterist, medlem i nykterhetsföreningen IOGT, och att hon arbetade sommartid vid Tollare herrgård, där föreningens medlemmar brukade samlas. Barnpjäsen Examen i Ruskaby skola hade spelats för sista gången en söndag eftermiddag. Nu skulle en ny pjäs inövas. Roland och Ingrid satt vid en kopp kaffe när det ringde på dörren. Han satt närmast och gick att öppna. Där ute stod Anita. Roland häpnade, men Anita gick raskt förbi honom. Hej, får man vara med här?
Ja visst, stig in.
Hon presenterade sig, berättade att hon var god vän med Roland och gärna ville vara med och spela teater. Hon satte sig på en stol som hon hade flyttat lite närmare Roland. Ingrid reste sig, tittade över eleverna.
Ja, jag har rollhäften till en pjäs här. Fast det finns bara 4 ageranden i den. Den heter Förföraren. Handlar i huvudsak om en äldre man som förför en oskuldsfull flicka. Och om flickans föräldrar. Efter ett par snabba ögonkast runt eleverna gav hon ett rollhäfte till Roland.
Jag vet att du är lämplig för den här huvudrollen med hänsyn till poesiaftonen vi hade. Du ska vara äldre i pjäsen, men det ordnar vi med smink.
Roland kände sig stolt. Huvudrollen.
Men det måste ju också finnas en kvinnlig huvudroll.
Det fanns många som hade visat sig vara duktiga.
Du, Anita, jag vet inget om dig, men du är ju så jävla vacker.
Anita rodnade och tittade ner i bordet. Vad kunde Roland mer begära?
Anita, den vackra Anita med en mun som lockade till kyssar.
Roland hade läst det i en kärleksnovell i Allers.
Han kom ihåg Anitas kyssmin när han lämnade Blauweiss och de små utbuktningarna på hennes blus.
Innan rollhäften har blivit öppnade, sa Ingrid. Vi kan prova en kärleksscen, upp här på podiet. Tänk dig att du är cirka 10 år äldre och ska kyssa en flicka i 16-årsåldern. Replikerna får vi ta sedan.
Inom sig darrade Roland. Kyssa Anita. Han önskade inget högre.
Inför Ingrid gjorde det inte så mycket. Hon var ju regissör. Och det var hon som bestämde, men inför alla de andra.
Roland och Anita verkställde regissörens order.
Ja, vi tar kaffepaus. Du, Roland, jag vill tala med dig.
Vid kaffebordet la hon sin hand på hans.
Roland, har du aldrig kysst en flicka förut?
Roland blev lite generad.
Jo, och det har jag nog gjort, men inte inför publik.
Du förstår, det gäller inte bara att träffa rätt med läpparna.
Hela kroppen ska vara med.
Din omfamning såg ut som ett komplicerat tangosteg. Varför stod rumpan ut så där? Du såg ut som Groucho Marx.
Roland skämdes för att förklara.
Saken var den att hans kropp var mycket nära när kysseriet började. Men efterhand som Anita tryckte sina små bröst mot honom fick han erektion. Då den samma stegrades avlägsnade han mer och mer underdelen av sin kropp från Anita, vilket gav till resultatet den Groucho-liknande kroppsställningen.
Ingrid tryckte fastare hans hand och sa med låg röst:
jag ska lära dig kyssas, och vad sedan ska ske.
Efter kyssarna.
Du har väl aldrig varit med någon flicka förut? På riktigt?
Nej.
Kom till mig när du vill veta hur en flicka vill ha det. Jag ska lära dig.
Du förstår, jag har erfarenhet.
Roland kände sig lite förvirrad.
Ja, tack. Det ska jag komma ihåg.
Egentligen hade han nog tänkt sig en något yngre lärare innan när det skulle ske. Men det där med erfarenhet lät faktiskt lite lockande. Han följde Anita på vägen hem.
Anita, är det sant att du tycker om poesi?
Ja, jag har många poesiböcker hemma. Jag läser knappt något annat.
Det var lite kallt och han följde henne in i porten där hon bodde. Och där kysstes de. Inte som på scenen. Annorlunda. Och utan publik. Det här var på hösten. Anita kom inte åter till amatörteatern och förföraren på Hornsgatan. Roland frågade portvakten i huset där de bodde.
Familjen bor vid Rivieran vintertid.
När Anita framåt våren återkom ringde hon Roland och frågade om han ville gå med henne på teatern. Det var en pjäs hon gärna ville se. När Roland träffade henne vid Tornbergs klocka utanför Dramaten
var han utrustad med blåtiran som Bertil hade gett honom några dagar tidigare. Anita hade köpt biljetter samtidigt åt ett par väninnor. Hon hade berättat om Roland och att hon blivit kär i honom. Väninnorna ville gärna se hur han såg ut och Anita tyckte att det här skulle vara ett lämpligt tillfälle.
När Anita fick se blåtiran häpnade hon. Du, Roland, gå hem igen. Ingen får se dig på det där viset. Roland blev ledsen, men så tänkte han, regissören, Olof Molander, kände ju honom. Han gick till sceningången, sa sitt namn och bad att få tala med regissören. Farbror Olof hade inte tid just då, men meddelade att Roland kunde vänta i kulissen vid sidan av scenen så länge. Hela första akten kunde han följa skådespelet från sin plats i kulissen. I mellanakten fick han i en loge dricka kaffe tillsammans med Olof Molander, Lars Hansson och Inga Tidblad. Regissören nämnde ingenting om Rolands utseende. Han presenterade Roland för de andra och berättade att han varit åskådare då Hemsöborna hade spelats på världens minsta Strindbergsteater, Hälsingegatan 3, 2 trappor över gården, och att familjen Kytt utgjort hela ensemblen. Lars Hansson skrattade när han fick se blåtiran. Roland började hata honom. Vem har gett dig den där? Jag har en bror som är boxare. Han brukar träna skuggboxning hemma. Och då stod du i skuggan? Ja, jag stod nog för nära. Regissören berättade hur duktig Roland hade varit i familjepjäsen. Du är nog snart mogen att söka till Dramatens elevskola. Ja, men jag tycker nog bäst om att läsa poesi. Jaha, kan du något ur minnet? Ja, jag kan våran Prost och Lelle Karl Johan av Fröding. Du, får vi höra Lelle Karl Johan? Roland läste dikten med en inlevelse som aldrig förr. Under tiden såg han att Inga Tidblad med blicken fångat in hans blåtira. Hon närmade sig honom. Medan de andra applåderade tog hon Rolands huvud mellan sina händer, tittade på skadan och sa mjukt, nästan drömmande. Vilka underbara färger, som regnbågen. Sedan kysste hon Roland på pannan. Sveriges vackraste skådespelerska, ett minne för livet. Innan de skildes sa hon, glöm inte att berätta för mig om det blir repris på Hemsöborna. Hälsa hem till Karlsson och Madame Flod. När Anita ringde nästa gång frågade Roland om de inte skulle fortsätta med skådespeleriet. Jo, det vill jag. Under tiden Roland väntade på besked från regissören kom moster Sasha för att besöka sin mamma och sina syskon i Sverige. Stor mottagning på centralen vid Parisexpressens ankomst. Blomsterbukett överräcktes med en ceremoni som när en drottning anländer. Kyssar på bägge kinder åt mamma, bröder och systrar och så Bertil och Roland. Sasha hade en liten näsduk i handen. Efter varje kyss avtorkades läppstift av trycket från det påkyssta. Roland blev nästan bedövad av parfymdoften när kyssstämplarna avlägsnades från hans kinder. Men, typiskt Sasha. Du har inte tvättat dig i öronen. Ja, ja. Mosten var gift med Danmarks ambassadör i Paris. Hennes historia skulle få sagan om Askungen att blekna. Hon hade själv i en bok, Historien om Sasha, berättat om sin uppväxttid i Ryssland och Sverige och beskrivit familjen Krajcik. Inte minst Sipa och hennes giftermål med den svenska atleten som var kristen, Goy. Men hennes berättelse i boken slutade när den verkliga sagan började. Om den lilla judeflickan från den fattiga flyktingfamiljen bosatt på Söder i Stockholm som blev gift med den danska prästsonen som blev Danmarks ambassadör i Paris. Hur kunde detta fantastiska hända? Ja, på affischer i Köpenhamn stod det med stora bokstäver. Vid kvällens balettafton uppträder de ryska tvillingdansöserna Sasha och Mariasha, vilka framför ryska danser. Flickorna, 18 och 19-åriga, hade dansat lite i Sverige vid olika tillfällen och alltid påstått sig vara tvillingar. Hade fått lite skolning hos en danslärare i Stockholm och lärt sig några steg som skulle ha en viss rysk anknytning. Innan sin debut i Köpenhamn hade de blivit intervjuade av en journalist och berättat att de i Ryssland blivit skolade av den världsberömda dansösen Anna Pavlova. Att deras far var kosacköverste, inte skräddare i Vitebsk. Att de på grund av sin börd var tvingade att fly från bolsjevikerna. När de dansade fanns bland publiken Helge och Charles, som var goda vänner sedan de träffats när Charles var placerad i Danmark. Helge Warnberg, då verksam på en post i utrikesdepartementet, fängslades omedelbart av Sashas skönhet. Charles Le Dantec, fransk officer, tände på den andra tvillingen. Flickorna bjöds ut på flott restaurang efter den första föreställningen. Vilken natt! De förflyttades från sitt fattiga hem i Stockholm till höjder som de aldrig tidigare kunnat ana. Helge och Charles hade gjort sina val. Men komma hem till sin familj och säga: jag vill gifta mig med en dansös, en judeflicka från Ryssland. Hon är dotter till en kosacköverste och har dansat i Pavlovas trupp. Det skulle nog inte gå så bra. Men Sasha hade fantasi. Fantasi. Jag arbetade på ett sjukhus i Vitebsk. Skulle bli sjuksköterska. Men när revolutionen kom avbröts det. Jag var tvungen att fly med familjen. Pappa var ju överste i tsarens armé. Inga papper fick vi med oss. Inget pass. Inga identitetspapper. Du må tro att det var svårt att som flykting komma till Sverige utan några som helst handlingar. Helge tvivlade inte. Och så var han kär. Han var god vän med en person på hög post inom sjukvårdsstyrelsen. Undrade om det inte fanns möjlighet till en snabb kurs för sjuksköterskor. Sasha vill ha sin utbildning klar, men jag ska gifta mig med henne, så hon kommer inte att söka någon anställning. Och du kanske förstår, pappa är ju präst. Han skulle aldrig tillåta att jag gifter mig med en dansös. Jag förstår. Jag ska ordna det, Helge. Jag hör av mig. Det förflöt inte lång tid förrän Helge i hemmet kunde visa fotot av sjuksystern som han var kär i och ville gifta sig med. Han förklarade att hon var av hög rysk börd och att hennes far hade varit kosacköverste. Helges far förrättade vigseln i hemmet, utan några kommentarer i pressen. Det dröjde inte länge förrän Helge blev dansk ambassadör i Paris, med en stor våning vid Champs-Élysées. Mariasha hade inte samma problem med sjuksköterskeriet. Svärföräldrarna fanns i franska Marocko, dit Mariasha följde sin nyblivna man. Charles begärde avsked från det militära, startade tillsammans med Mariasha en apelsinodling som mycket snabbt utvidgades. De blev med åren mångmiljonärer. Han körde Rolls Royce när han skulle köpa fisk åt alla sina katter. Hon Bentley när hon åkte till marknaden för matinköp. Moster Sasha kom varje år till Stockholm, ibland tillsammans med onkel Helge. Då blev det släktträff som verkligen var en upplevelse för alla deltagarna. Sasha och Helge hade naturligtvis en svit på Grand Hotel. Där i matsalen samlades alla till en fantastisk släktmiddag. Alla fick ur matsedeln välja vad de ville äta. Det fanns många fina rätter. Efter middagen ville Sasha att Sipa, Bertil och Roland skulle följa med henne upp. De andra släktingarna återvände lite undrande till sina hem. Ett statsbud hade tidigare burit upp alla resväskor samt en stor koffert.
Ni har hört del 4 av Roland Schütz roman Brakskiten. Uppläsare var Gunnar Olsson. Tidigare avsnitt hittar ni på vår hemsida tyresoradion.se. Gå in på arkiv och sök med ordet brakskiten. Tack för att ni lyssnade.